Hallå allihopa! Välkomna tillbaka till Aktiesnack med Börsplus med mig, Jocke Bornold, sparekonom på Nordnet, och med
Peter Benson, aktieskribent på SvD Börsplus.
Yes, och avsnitt 10 av denna eminenta YouTube-show som handlar om aktier. Och idag har vi tre aktier, kan man säga.
Det kan man inte säga. Man kan säga att vi har en portfölj med 18 utdelningsaktier. Och sen har vi två aktieanalyser.
Ja.
Så tre små inslag. Utdelningsportfölj, Telia 2, höll jag på att säga. Telia 2 och Björn Borg.
Grymt!
Bra!
Yes! Och då ska vi gå igenom tre analyser, kan man säga. Mm. Och vi går ju inte igenom jättegrundligt här i det här lilla programmet. Men de baseras ju på någonting. Var kommer de här analyserna ifrån?
Ja, det ni kollar på nu heter ju Aktiesnack med Börsplus. Och det betyder att det här är analyser som har publicerats för Börsplus-prenumeranter på www.börsplus.se. Så det här är någonting som våra prenumeranter har tagit del av. Vi sammanfattar det lite här. Vill man ha alltihopa så måste man vara prenumerant. Och det kan man bli om man går in på www.börsplus.se eller under svd.se. Ja. Man kan också bli som Nordnet-kund. Då får man ett extra bra erbjudande via nordnet.se/börsplus. Så det tycker jag ni ska göra om ni tror att man kan tjäna mer pengar på bättre analys. Bra.
Då kör vi.
Då kör vi.
Nytt år, Peter. Ja. 2018. Ja. Q4 är på väg in.
Ja.
Då blir det alltid snack om utdelningar.
Just det.
Och så även detta år.
Gillar vi utdelningar?
Jag är inget stort utdelningsfan. Jag tycker det är okej. Okay. Det är bra. Ibland känns det som att utdelningar tyder på att det finns en viss brist på innovation i bolaget. Mm. Men det är trevligt med utdelningar. Mm. Absolut. Mm. Och många älskar ju att ha utdelningsportföljer. Ja. Det har även ni kikat på.
Ja, stämmer. Många älskar utdelningar. Jag kan tycka att utdelningar kanske är lite överskattade av många. Men med det sagt så tycker jag ändå att det är rätt intressant av två skäl. Dels är det en signal om att man faktiskt har riktiga kassaflöden. Mm. Och du säger att det är brist på idéer, men det kan också vara så faktiskt att de idéer man har, att förverkliga dem handlar mer om managementtid och en organisation som ska byggas än att det är tunga investeringar.
Ja.
Och då kan du ha både idéer för tillväxt och pengar för utdelningar samtidigt.
Mm.
Så att utdelningar är, de kassaflödena är en kvalitetsstämpel. Och sen är det också så att har du en hög utdelning som procent av aktiekursen, då betyder det att aktiekursen är relativt låg, kan man tycka. Om vi tar ett känt exempel, H&M. Nu har du då en relativt sett hög utdelning, 6% kanske, om de håller den. Och det är ju
om de mäktar med att låna till den.
Ja, jag vet, till. Exakt. Nu är vi direkt inne på problematiken här. Men det blir ju en effekt av att aktiekursen har fallit helt enkelt.
Ja.
Så det är en slags signal om en låg värdering.
Just det.
Så att hög utdelning kan vara en kvalitetsstämpel, kan vara tecken på en billig aktie. De två sakerna tillsammans låter rätt spännande. Så att vi har satt ihop en utdelningsportfölj. Eftersom 2018 så har vi valt 18 aktier. Förra året så valde vi 17 aktier. Då var det 2017. Den portföljen gick så där, gick väl liksom 8% upp, tror jag. Så att det liksom var ingenting att skryta med, men det är ingen katastrof heller.
Nej.
Men nu tar vi nya tag och nu har vi breddat oss lite.
Ja.
Så att nu kör vi lite mer svenskt än tidigare. Lite mer småbolag än tidigare.
Mm.
Och vi tittar även på preferensaktier faktiskt.
Mm.
Vi tycker det kan passa i en utdelningsportfölj. De har ju hög utdelning, om inte annat. Och här är portföljen. Jag vet inte om vi ska zooma in lite grann på den, men vi ska inte gå igenom alla siffrorna här. Det här är de 18 vi valde då i år. Så det är 4 stycken preferensaktier. Akelius, Oscar, Genova, Sagax. Och det är Oscar Preferens B. Och sen så är det en blandning av bolag som vi tror allihopa kan hålla utdelningen. Det är rätt viktigt.
Ja.
Så att vi apropå det där du sa om H&M.
Mm.
Att vi gillar inte riktigt utdelningsbolag som bara värderas på utdelningen, men det är oklart om man kan hålla den där vinsten som krävs för att dela ut de här pengarna.
Nej. Men vad ska man tänka på då om man ska bygga en sån här portfölj? Eller hur har ni tänkt här? Vad är det viktigaste, tycker du?
Ja, men vi har tänkt på, bakom den här så ligger inte liksom supermycket analys på varje enskilt bolag, ska vi säga.
Nej.
Om vi tar till exempel de här två laxbolagen, Lerøy Seafood och Grieg Seafood, som då är laxproducenter eller fiskodlare. Mm. Vi kan inte dem jätteväl, men det är kvalitetsbolag. i en väldigt volatil marknad. Så att vi har tänkt rätt mycket på riskspridning. Vi har velat ha rätt okej bolag. Vi vill inte ha skräp. Och sen blir det väl liksom helt enkelt att se skillnad på det här. Vad är en uthållig utdelning och vad är det inte? Och vi vill gärna att bolagen ska så att säga känna in till den här utdelningen och mer därtill. Så vi har till exempel tagit bort såna här investmentbolag brukar många ha som utdelningsaktier. Det tycker jag är så där för att den utdelningen dras ju direkt från substansvärdet, vilket är det man värderar aktien på sen också. Ja. Så att de i den mån de tjänar in sin utdelning så är det ju via att de har fått utdelningar.
Ja.
Så vi har tänkt rätt mycket på riskspridning kort sagt. Mm. Och sen så har vi siktat på, vi tycker att en utdelning aktier ska ha lite hög utdelning, annars är det liksom meningslöst. Ja. I USA är det många som gillar såna här utdelningsaristokrater, pratar man om. Mm.
Förklara det uttrycket.
Det är att man har en extremt lång historik av att inte sänka utdelningen och gärna höja den varje år. Mm. Och det kan vara sån här Procter & Gamble, tror jag, en sån här klassisk utdelningsaristokrat som har höjt varje år i värdliga tider. Att man, liksom, man ser det som att det är nästan bombsäkert att man får den här och att den ökar. Ja. Men de värderas ofta väldigt högt. Mm. Så de här utdelningsaristokraterna i USA, de har ofta en direktavkastningsnivå på kanske 2-3%. Och det är ju liksom, det är inte dåligt, men det är inte jättemycket.
Nej.
Jag vill gärna se att utdelningen, får jag utdelningen så ska det vara gärna minst hälften av en okej aktieavkastning. Och då landar jag på att jag tycker den ska vara typ 5% eller mer. Mm. För att det här kriteriet låg värdering ska någonstans kännas relevant. Så vi har liksom vi har kollat på en lista där vi har kollat från cirka 5% uppåt i utdelning. Yes. Och då har vi landat i de här. Så vi har lite storbanker, Swedbank, SEB, vi har lite såna här favoriter som vi har, Byggpartner, Ework, Resursbank, Mekonomen, Dustin. Det här är bolag som ofta inte har supermycket tillväxt men som kanske har någon typ av stabilitet i varje fall. Sen har vi några som är lite turnaroundiga. Nobina, bussoperatören, är lite nedtryckt. Byggpartner som vi nämnde är nedtryckt av bostadsoron. Det är en mix helt enkelt.
Ja.
Vad säger du?
Nej, men det är spännande, det är intressant. Om man ska ta något tips sådär som man kan vara kul om man har ägt aktier lite längre. Det är ju så, den direktavkastningen tänker man ofta på i relaterat till priset på aktien.
Ja.
Men det kan också vara rätt intressant att se priset du betalade.
Ja.
Det glömmer man bort. Mm. Har du haft SCB här i 10 år?
Ja.
Ja, det är en rätt fin siffra kanske. Ja. Eller vad det nu kan vara. Ja. Det är ganska intressant.
Mm.
Och då märker man att oj. Det här
spelar roll.
Det spelar roll.
Det spelar roll.
Och, då pratar vi ganska höga avkastningar.
Ja. Ja. Och särskilt, och särskilt om man återinvesterar en del av utdelningen.
Exakt.
För det tycker jag är ett misstag om vi ska prata utdelning. Nu kanske blir lite långt här. Men vi köper ändå. Att många tror att utdelning är någonting man kan så att säga använda för sin glada konsumtion eller någonting sånt där.
Just det.
Och det tycker inte jag man kan göra. Om man satsar på högutdelande aktier, då är en stor del av den här utdelningen är så att säga någonting som du måste återinvestera. Mm. För du kan inte ta hela den här utdelningen och leva loppan för och tro att du kommer så att säga behålla det reala värdet på din portfölj.
Just det.
Det kanske du kan, men du kan inte liksom vara säker på det.
Nej.
För att nypa ut 5-6% per år från portföljen, då kommer du antagligen gräpa ur den över tiden.
Just det. Återinvestering är lite nyckeln här.
Ja, det är viktigt.
Jajamän. Lycka till med era utdelningar och
minst sagt.
Lycka till med den här också.
Ja, tack. Ja.
Peter är ju en sann sportälskare och har nu sagt att han vill prata om Björn Borg. Det är lite intressant.
Ja.
Eller är det bolaget Björn Borg?
Det är bolaget Björn Borg. Det är lite aktuellt apropå filmen om Björn Borg.
Ja.
Kanske är det aktuellt, jag vet inte, kalsonger är väl en vanlig julklapp.
Klassisk julklapp.
Klassisk absolut. Julklapp.
Man kanske inte kommer i sina kalsonger i julen.
Nej, kanske,
jag behöver köpa nya.
Ja.
Det finns många skäl att se på Björn Borg-aktien.
Ja, exakt. Ja. Och den här lilla bilden hade vi som illustration på vår analys. Vet du vad den föreställer?
Ingen aning.
Nej, det här är lite typiskt för Björn Borg. De är lite så här jippobetonade. De har lite så här roliga grejer för sig. Här har de satt upp en tennisplan precis på gränsen mellan Mexiko och USA.
Ja.
Och så lirar de tennis över gränsen. Som slags, okay. Det är lite en så här gimmick, jippo-grej. Ja. De har ju gjort ganska så här rolig reklam.
Mm.
De har lite så här roligheter för sig.
Ja.
Och hänger ju inte så himla mycket upp det på idrottsmannen Björn Borg.
Nej, det är inte väldigt lite.
Väldigt lite. Även om nu har kommit en bra film om honom som kanske gör det här lite mer aktuellt. Vi har ordvitsat till det, satte rubriken här, Björn Borg, dags att gå lång kalsong. För det är nämligen så att av allting...
Det är jättedåligt skämt.
Ja, det är
nej, förlåt, det var bra. Ja.
Men vi skäms inte för det, eller gör vi kanske, men skitsamma. Det är ju kallingar som är grejen, ja. Underkläder. Det är liksom, det är ingen som vet, de redovisar inte det, men det har ju spekulerats som att det är liksom klart mer än halva vinsten. Mm. Det är en jättestor del av omsättningen och det är antagligen extra lönsamt för ett par kallingar för 250 spänn. Det förstår ju vem som helst att där finns det marginaler.
Just det.
Och Björn Borg då har ju varit sådär på börsen. Det var en succé för en massa år sedan, men sen har det gått lite fram och tillbaka. Man tror ju att Björn Borg är internationellt på något sätt. Men det är egentligen bara i Norden och i Benelux, alltså Holland och Belgien, där det är någon försäljning att tala om.
Okej.
Men där går det ganska bra liksom sådär. Och sen ska man veta om Björn Borg-bolaget att de har en sån här blandad modell. De har dels ett gäng butiker, men sen så säljer de också till andra.
Ja.
Så att du är både så att säga varumärkesbolag och butikskedja. Mm. Men det som är grejen är ju att vara varumärkesbolag. Det är där det finns en hävstång i det här. Att få någon snurr på det. Vi kan kort ställa till den här lilla tabellen. Det är inte så stort bolag. De omsätter 750 miljoner kronor ungefär. Växer inte så där värst mycket. Vi tycker att man, givet att man är varumärkesbolag, ska man kunna ganska lätt i varje fall tjäna en 12% kanske. Mm. Det finns ju många varumärkesbolag som har 25% kanske på varumärkesdelen. Det är ju bara att kolla på till exempel så här Phoenix Outdoor eller en massa andra exempel. Där varumärken kan vara rätt lönsamma. Mm. Och då bör Björn Borg kunna tjäna rätt mycket pengar och handlas runt en 10 gånger vinsten ett par år ut här. Vilket är relativt lågt. Mm. För det här är ju inte... Alla modebolag har utmaningar med internet och e-handel, men det är ju inte samma sak som om du har 4000 butiker som H&M.
Nej.
Och tvärtom så kanske det är så att starka varumärken delvis gynnas av internet. Det kanske är så att någon slår in... De kanske inte bara slår in att de vill köpa kalsonger, utan de vill ha märkeskalsonger.
Ja.
Och sådär. Så att... Det borde finnas ett bra värde i starka varumärken även på internet, eller minst sagt på internet.
Just det.
Och Björn Borg har ju då ett hyggligt varumärke, åtminstone på vissa marknader. Vi kan snabbt gå ner här. Här ser vi en liten bild på marknaderna. Då ser man att det är Sverige som är störst, sen är det Holland, Finland, Belgien. Det är en ganska lokal affär. Man har liksom, trots att man har varit igång, hur länge Björn Borg gjort kläder? I 20 år kanske? Mer. Då har man liksom inte breakat. Och det är bekymmersamt och det sätter ju liksom en litet tak för det här. Men det är ändå... någonting är det värt. Och vi tycker det är värt mer än vad det handlar till nu.
Ja, Björn Borg. Är han borta ur bolaget Björn Borg nu?
Ja, det är han. Det finns en sista liten rest där han har fått en royalty på försäljningen. Men den löper ut nu och det gör att Björn Borg kommer få liksom en skjuts de kommande åren när man slipper betala royaltyn till människan Björn Borg.
Just det.
Eller hans bolag. Så att nu äger man varumärket till 100%.
Mm.
Så han är ute ur bilden i övrigt.
Ja.
Sen så är de väl kompisar sådär liksom. Men han är inte stor ägare. Han äger inte från och med snart någon del av intäkterna. Eller sånt där.
Ja.
Så ser det ut.
Hur tror ni då? Vad är framtiden för Björn Borg? Är ni positiva?
Vi är rätt positiva.
Ja.
Vi tycker det är ganska billigt. Det är ungefär lika billigt som så att säga bra klädbolag i övrigt. Om vi pratar så här H&M eller någonting sånt där. Men vi tycker inte riktigt att man bör värderas fullt så lågt med tanke på att man äger sitt varumärke och det är starkt. Och liksom, man har inte den här butiksutmaningen på samma sätt.
Nej.
Även om det är en utmaning. Sen har man lite problem i Holland, vilket är allvarligt. Och sådär. Men det finns ett värde i det här som vi tror skulle kunna komma ut på några års sikt. Så att det finns en fin uppsida. Ja, vi har köpt på dem, kort sagt. Ja. Det man kan säga.
Jag har köpt på produkten. Jag har faktiskt Björn Borg kalsonger på idag. Jag tänkte inte visa det, men
det här är ett familjeprodukt.
Ja, det är det. Så jag visar inte upp det, men jag är nöjd.
Du är det?
Jag
är okay, nöjd. Ja.
Absolut. Jag känner mig lite yngre, lite ballare än jag har.
Gör du det?
Okay. Ja, tror det.
Ja.
Nej, det gör jag nog inte. Jag känner mig nog som en trött Björn Borg. Men pessimistiskt då. Här har vi...
Ja, men då har de ju problem i på stora marknader, Benelux, Holland, Belgien. De har ett antal butiker som är en huvudvärk. Hur ska man göra med dem? Hur mycket ska de få kosta och sådär? Och sen så kan man ju lätt se en framtid framför sig där man satsar fel.
Ja.
Eller sådana som du slutar köpa Björn Borg-kalsonger. För det är ju hela tiden handlar om att rekrytera in nya kunder. Liksom.
Just det.
För att de som är lojala kan man inte leva på hur länge som helst. Liksom.
Nej.
Så att det finns fallhöjder i den här aktien, självklart. Det gör det i alla aktier. Men vi tycker inte att det är värre än mycket annat.
Nej. Spännande. Bra. Björn Borg.
Ja. Okej. Jocke.
Ja.
Vad kan du berätta om den här mannen?
Man kan berätta mycket om Björn Rosengren.
Ja, återigen, det här är familjeprogram så du får inte berätta några känsliga saker.
Men
vad är mest känd för?
Bortsett alltså, från nattklubben Tabu. Sovjetstaten, kanske.
Ja, och när sa han det?
Var det Telia som skulle in med Telenor? Var
ja,
det så?
Exakt.
Och det gick ju inte.
Nej.
För norrmännen ville behålla sitt telefonbolag. Och då tyckte han att norrmännen, det bannade med det sista Sovjetstaten. Just och det fångades upp.
Ja.
Det var inte en intervju eller men ljudet...
Ja, jag vet inte. Ja. Han trodde kanske att någon mikrofon att var avslag eller något sånt där. Och muttrar någonting om att det är den sista.
Det är ganska mycket rubriker där.
Ja,
man säga.
Exakt.
Med tanke på att han var minister vid det tillfället.
Ja, han var näringsminister, socialdemokratisk näringsminister som var den som tog det gamla Televerket och börsnoterade det under det pigga namnet Telia.
Ja.
Och 1,5 miljoner svenskar, eller 1 miljon svenskar.
Kanske var. Blev aktieägare.
Ja. 85 spänn.
I en jättereklamkampanj som var faktiskt överallt.
Exakt. Så det är han känd för. Men det som hände sen bytte han ju jobb och gick till Stenbeck.
Ja.
Och var rådgivare där. Och nu ska jag snacka om ett Stenbeckbolag som han har hjälpt. Som heter Tele2.
Och är minst sagt aktuella. Tele2 är ofta aktuella i och för sig. Men nu lite extra aktuella.
Ja, de är ofta aktuella. Men de har ju levt lite... Under Jan Stenbeck så var den här tuffa uppstickaren som höll på att utmana monopolet och det var prispressare och Konvika abonnemang var löjligt billiga och man skulle liksom slå mot överheten. Men nu är det inte riktigt så längre. Och nu köper man det här Comhem.
Ja.
Sveriges mest hatade bolag kanske.
Just det. Jag har själv varit kund där.
Ja.
Även där har varit kund. Det var en lycklig skilsmässa.
Ja, det är många som har en liknande bakgrund där. Och Comhem är ju en gammal statligt bolag också.
Mm.
Eller också, precis som Telia ser ett gammalt statligt bolag. Nu, det var börsnoterat, värt en 20 miljarder kanske. Nu köper Telia det här. Tele2 det här. Ja. Och jag säger ju fel hela tiden, jag säger Telia. Men det är en freudiansk felsägning.
Ja.
Vår lilla take på det här är att Comhem plus Tele2, det blir som ett Telia 2.
Mm.
Det här blir som ett nytt Telia. Ett ganska trött, stabilt, icke-spännande... Ingen tillväxt på agendan. Det handlar mer om att skydda det man har än att jaga nya kunder. Affären kom nyligen. Vad tycker du?
Jag gillar den.
Ja,
faktiskt.
Ja,
till skillnad från marknaden. Som, nej, det är för att jag tror att det kommer behövas. Därför att Telia har ju haft ett stort fokus på från början för att man tyckte det var trevligt sen att man blev tvungen på sina områden utanför Norden. Det har dragit väldigt mycket resurser. Men Telia, allt man säger är ju att man ska fokusera på Norden.
Mm.
Och Sverige kanske. Men det har ju inte hänt någonting där. Men när det väl gör det, när Telia väl...
Vad skulle hända med nu? Lägre priser, högre priser?
Ja, vi får se. Till exempel har ju Telia varit extremt dåliga på fibermarknaden.
Ja.
Där man har tappat massor till massa lokala spelare och så vidare. Man har inte alls orkat med att fokusera och göra bra saker där. Och det finns säkert många andra områden också där Telia kan bli... mer aggressiva. Kanske gå in och köpa bolag. Jag vet inte. Men i det fallet, om Telia nu vill bli en större spelare, så behöver nog Tele2 också bli det.
Mm-hmm.
För att möta upp den konkurrensen.
Just
tror jag.
Ja.
Och därför så gillar jag den här att man blir en hel leverantör.
Som sparekonom när du pratar för aktieägare eller som konsument?
Egentligen gillar jag för att det industriellt ser korrekt ut.
Ja.
men aktievänligt. Nej, det är ju kanske lite tuffare då.
Mm.
Absolut. Men det känns industriellt riktigt. Långsikt tror jag är vettigt för Tele2 att bli större.
Mm.
Och att ha hela sortimentet. Mm. Och vem vet, kanske också plocka in MTG. För det är kanske en större global trend det här att man ja. I telekombolagen även har...
Ja, den är spännande. Det får vi ta ett annat
till.
Ja,
så jag gillar det här lite grann. Jag tror ja. På att Tele2 som är lite större.
Ja. Det är möjligt att du har rätt. Men även om du har rätt så är det ganska, tycker jag, talande. Att när man gör det här så är logiken man nämner är att man ska stoppa körnen. Just alltså det här att många kunder hoppar av. Så att den primära logiken är att hindra kunderna att byta till någonting annat snarare än att hitta nya kunder. Det är ganska defensivt. Man bygger, liksom, som du säger, en liksom större pjäs som är mer matchar Telia snarare än i den här uppstickan.
Ja.
Sen så är det ganska dyrt. Kom hem är dyrt och de betalar en liten premie på det. Och de kom hem har supermycket skulder och de betalar dessutom lite kontant. Så att det som Telia 2 blir rätt högt skuldsatt.
Mm.
Vi räknar på att det skulle ta ungefär, i nuvarande vinsttakt så kanske det tar en 10 år, lite hårt räknat, för dem att beta av de här skulderna. Det är lång tid.
Mm.
Då är man liksom, då kommer några tråkiga år här där man skulle på integrera det här och ta fram lite synergier och sen så har man inte råd att göra så mycket annat kanske.
Ja.
Men det är nog som du säger att det är industriellt riktigt. Men det, vad det betyder är ju att du går till en värld det som är på, som väldigt mycket påminner om de här storbankernas värld. Liksom. Att, du har ett oligopol där du har ett antal stora spelare som försöker skydda sig och sen så har du ett par massa pigga uppstickare runt omkring som nafsar på de här. Men ja. Tele2 har då valt att gå till det här oligopolistgänget snarare än vara den här som nafsar marknadsandelar. Att aktörer som Bahnhof som vi gillar jättemycket eller det finns andra också.
Ja. Men så är det ju i alla när du hamnar där mitt emellan. Ja, då måste du välja någonstans.
Ja,
när du blir nog stor så
exakt.
Måste du... så är det ju.
Mm. Ja, så är det verkligen.
Även Avanza kommer bli storbank om de inte passar sig.
Ja, Nordnet också.
Från de uppstickare, absolut.
Får vi hoppas eller vad man ska säga.
Ja. Men man hamnar i den situationen.
Framgångsrika bolag blir någon gång så stora att de har mer att förlora än att vinna kan man säga.
Mm.
Så här är en liten uppställning över värdering jämfört med massa andra stora operatörer. Telenor, TDC, Telia i Norden. Och British Telecom, Orange, Vodafone och sådana här. Deutsche Telekom och andra. Det man ser är att det sammanslagna Tele2 kom hem sticker ut som dyrt. Det är klart dyrare än alla andra med undantag från Vodafone. Men det är lite av ett specialfall. Och vi fattar inte riktigt varför man ska betala extra mycket för det här när man nu har bränt av det torra krutet på att köpa kom hem. Man har ju löst en problematik i Holland också som är bra för Tele2 och si och så. Men
ja.
Vi tycker, vi ser inte riktigt charmen. Så att den står ungefär 100 spänn när vi skrev om det här. Nu tror vi att man kan sälja den här aktien.
Mm.
Och att den kanske kan gå ner till en 80 spänn på några års sikt. Du får lite utdelning och sådär, så det kanske inte är fullt lika illa, men någonting sånt.
Du får frågan för hur mycket utdelning man får. Kanske.
Nu i år så får man 4 spänn. Vilket ja. Är 4 spänn på 100 kronor, det är 4% direktavkastning. Det är väl ja. Helt okej. Men är du jagar utdelning så kanske du hellre vill ha Telia. Som ger 2 kronor på 40 kronor, det vill säga... Vad nu det blir för den som är snabb i huvudet. Det blir mycket, mycket mer helt enkelt.
Det är 5%.
Ja, exakt.
Ja. Så, skeptisk?
Ja.
Men
ja, det, precis.
Är huvudscenariot?
Ja, vi är skeptiska. Och i det optimistiska scenariot så kan det här värderas högre. Då kan du krama ut lite mer synergier. Och få en lite högre värdering.
Ja.
För att det kan ju vara så att marknaden bestämmer sig för att det här ska värderas som en obligation liksom. Och då blir det en högre vinstmultipel och en högre värdering. Men inte ens då tycker vi att det är så här superspännande.
Tycker du det är... Kinnevik ägde ju redan ja. 19% ja. Av Comhem.
Ja.
Ur deras synpunkt, tycker du det verkar rimligt att göra den här affären?
Det är lite, så här, det är lite större, för de äger nästan lika mycket båda bolagen i Tele2 och Comhem. Och äger man precis lika mycket, då spelar ju priset ingen roll.
Nej.
För betalar du för mycket på ena ledden så får du ju liksom för det betalt i andra ledden. Mm. Så att det är lite farligt med huvudägare som har lika mycket i två bolag och slår ihop dem så här. För att de bryr sig inte om priset.
Nej.
Kort sagt.
Ja.
Och det är kanske det vi såg här. För att aktien föll en del.
Mm.
Tele2 föll en del. De föll en 5% på det här. Och det kanske är så att Anders Nilsson som har varit en duktig vd för Comhem som har kommit över hela kalaset. Han kanske har varit lite bra. Han har nog varit en bra förhandlare här.
Ja.
För att de gillar honom. Det är liksom... Då blir det lite mer det här svärtänkandet än att man ska jaga sista kronan kanske från Kinneviks sida. Men återigen, är det här rätt så är det, här rätt industriellt, så är det rätt också för Kinnevik.
Ja.
Men lite tråkigt är det kanske. Om man har det här Jan Stenbeck-perspektivet att gillar uppstickare och så.
Ja. Ja, vi får se. Mm. Jag tycker det ska bli väldigt spännande att se vart det här bolaget tar vägen. Men det
ska det.
Vi får återkomma om sådär 5-10 år och se vart det landar.
Ja, eller snabbare. Ja. Det kanske räcker med 2 år.
Ja, vi får se. Men så länge så kan man sitta på
sidlinjen.
På sidlinjen och
tills vidare i varje fall. Ner till 80 spänn kanske.
All right. Mm. Yeah. Bra. Tele 2.
Tele 2. Telia 2. Ja.
Vet du vad, Peter?
Nej.
Det här var avsnitt 10.
Ja, det var det.
Börsplus. Aktiesnack med Börsplus.
Aktiesnack med Börsplus, exakt.
Fantastiskt kul att ni ville lyssna. Hoppas ni gillar titta. Just det här är bild. Glömde bort det.
Jag har ju mer radioseende, du och jag.
Ja, precis. Trots det, tack för att ni tittade. Allt lika roligt. Kommentera gärna. Hissa, dissa. Skriv in bolag som ni vill att vi ska ta upp här.
Mm. Vi lovar ingenting, men vi tar gärna emot synpunkter.
Ja, absolut.
Bra.
Och så hörs vi nästa gång.
Bra.
Ha det gott. Hej.
Ciao.